Förra veckan överraskades världen och inte minst Ryssland av att en mängd ukrainska trupper plötsligt gått in i själva Ryssland i Kurskregionen som ligger vid Ukrainas nordöstra gräns. Tusentals ryska civila har evakuerats från området i Kursk och intilliggande gränsområdet Belgorod. Och den här ukrainska framstöten innebär att Ryssland för första gången sedan andra världskriget har invaderats av en främmande makt. Men vad det här egentligen har för betydelse utanför själva slagfältet, både för Ryssland men även Ukraina, och hur kommer Ryssland att svara, det ska vi prata lite om här i Nyhetspodden nu. Jag heter Thomas Selén och till min hjälp så har jag med mig Maria Engqvist som är biträdande projektledare för Rysslandsprojektet på Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Hej och välkommen Maria.
Tack så jättemycket.
Välkommen tillbaka ska jag säga, du har varit med förr. Ja. Vi ska alltså prata om den här senaste händelsen, eller som pågående händelsen ska vi säga. Ukraina ska ha trängt in ungefär 30 kilometer i Ryssland och det här pågår fortfarande. Man har brutit igenom två försvarslinjer och som svar så har Kreml då skickat förstärkningar till Kursk. Man har infört undantagstillstånd, man har evakuerat tusentals ryska medborgare i de här gränstrakterna. Och tidigare i veckan så hävdade den ryska arméchefen Valerij Gerasimov att man lyckats hejda ukrainarnas framryckning, men de befinner sig fortfarande på rysk mark. Och till och med Vladimir Putin, presidenten i Ryssland, gick ut i offentligheten och talade specifikt om den här situationen och lovade kraftiga tag och verkade kanske något upprörd, minst sagt. Vad skulle du säga, hur pinsamt är det här egentligen för Vladimir Putin och finns det något nytt med att liksom förödmjuka honom så här?
Man kan ju säga så här att alldeles oavsett så är det här en oerhört graverande situation. Ryssland har ju ändå befunnit sig i krig i över 2 år och att man inte har sett till att stärka upp sin egen gräns mot det land som man faktiskt för krig mot är ju rätt häpnadsväckande måste jag säga. Men som sagt, när det kommer till den här punkten med vilken nytta det här gör för Ukraina, det hör ju lite ihop med vad vi skulle då kunna anta är målet för Ukraina att genomföra den här operationen. Och det är ju inte helt klarlagt ännu vad syftet är. Det kan ju också vara så att det finns flera delmål med det. Men som sagt, hela den här historien det exponerar ju hur dysfunktionellt det här systemet också uppenbarligen är. Det är ju tjänstefel om något kan man ju säga.
Men nu har man då den här situationen med Ukraina på rysk mark och sen har vi Alexej Smirnov som är guvernör i Kurskregionen som i ett tv-sänt möte då med Putin sa att närmare 120 000 personer lämnat sina hem och vi har tusentals som sagt som väntar på evakuering. Det är jättemycket folk som evakueras som är sura på att Ukraina har lyckats med det här. Hur ska man liksom kontrollera det här narrativet i Ryssland?
Ja, alltså med tanke på att det är så otroligt många människor som man ändå försöker evakuera. När man tittar i sociala medier så verkar ju effektiviteten i det här lämna lite att önska, så att säga. Men till syvende och sist så tror jag i alla fall inte jag att det går att kontrollera helt i och med att det är så pass många människor som ändå måste gå igenom den här processen. Och vad vi har kunnat se i media och sociala medier så det är en ganska stor skillnad när man tittar på till exempel lokal media och hur de skildrar det där, hur man skildrar det på nationell nivå och skillnaden då mot det som syns i sociala medier där folk är kanske lite mer uppriktiga om vad de tycker om hur det här har hanterats. Men poängen är att det här missnöjet är ju som uppenbarligen finns bland de evakuerade i Kursk och även Belgorod regionerna är ju någonting som man absolut inte vill ha ute i den ryska informationsmiljön. Det är väldigt svårt för den ryska liksom, propagandaapparaten att hantera det här.
Vad säger de här ryska kommentatorerna då som man ibland ser också just bland annat på sociala medier? Vi har olika sådana här talkshows där du har värdar som diskuterar ryska militära manövrar och så har vi naturligtvis militärbloggarna som brukar citeras emellanåt.
Det jag har sett har ju varit att de inledningsvis, första veckan av den här operationen, har varit väldigt kritiska just till det här bristande resurserna i gränsförsvaret. Mm. Och de har ju fungerat lite som någon slags, vad ska man säga, inverterad ventil för kritik i det här systemet. När det gäller de här talkshowvärlden, Solovjov är ju en figur i den ryska mediesvängen som har varit väldigt liksom framträdande och väldigt, vad ska man säga, väldigt aggressiv i sina uttalanden. Det är som en förtäckt kritik på något sätt. Det här är, men han understryker liksom att det här är en otroligt allvarlig situation. Men det som är tydligt är att man försöker liksom luta det här mot att det här är västlig inblandning och sådär. Så att det är liksom ett upparbetat spår som man försöker nysta upp. Men det är, man märker det att det är inte helt lätt heller liksom med tanke på situationen. Det går inte att sopa det här under mattan riktigt på det sätt som den ryska politiska ledningen kanske skulle vilja.
Men om man tittar då på reaktionerna då, för att jag menar, det finns ju säkert någon slags underliggande förhoppning bland ukrainare och många här i väst också, att om man ställer till med tillräckligt mycket besvär för Ryssland så kommer folket att vända sig mot ledarskapet. Men vad tror du, hur stor är risken att sån här manöver, istället då för att väcka ryssarna inom citattecken och få dem att bli arga på Putin, snarare vänder Ryssland ännu mer mot Ukraina och ger Putin vatten på sin kvarn?
Nej, men jag skulle väl säga att det, alltså det som jag har sett liksom i de få videor som ändå liksom florerar ute på sociala medier och på internet, så är det ju just en stor ilska gentemot de som har attackerat Kursk då. Och det är ju då Ukraina men också väst. Så att jag menar, det är ju fortfarande förmodligen en stor del av den ryska befolkningen som fortfarande stöder kriget. Och tycker att det här är, det är förvisso komplicerat och hemskt och ett stort misslyckande att det här har hänt. Men när det kommer till kritan så är fortfarande kriget någonting som man anser är värt besväret. Men sen så, som sagt, det är ju ett stort ekosystem liksom av människor. Det är ett stort land med över 140 miljoner invånare. Så jag menar, det är svårt att komma med ett tydligt uttalande om vad ryska folket som massa tycker.
Självklart.
Helt enkelt.
Men det som står klart i alla fall, och du nämnde det också, är att någonstans har ju någon tappat bollen, någonstans förmodligen i det ryska militära toppskiktet åtminstone, och hela den här situationen har ändå uppstått. Vem får skulden för det här? Du nämner att folk är arga på militären, men någons huvud måste ju så småningom kanske rulla också.
Ja, precis. Och den person som är ansvarig, vad jag har förstått enligt uppgifter från olika amerikanska analytiker, bland annat är befälhavaren för Leningrads militärdistrikt, Alexander Lapin. Han ska då, enligt utsaga, har varit den som ska ha ansvarat för att bygga då fortifikationer och förstärkningar vid gränsen i Kursk oblast, för att såna här typer av saker inte ska hända. Men i förlängningen i kommandokedjan lite längre upp så är det ju chefen för generalstaben, Gerasimov, som uppenbarligen inte har lyckats ta tag i den här frågan ordentligt, eller i alla fall inte tagit det på allvar. Det kan ju ha flera orsaker det här. Antingen så har man helt enkelt inte snappat upp från de ryska underrättelsetjänsterna att det är en stor trupprörelse på den ukrainska sidan om gränsen på gång. Eller så har man snappat upp det och helt enkelt avfärdat det här hotet. Båda de här alternativen är ju väldigt suboptimala. Men som sagt, det är ju mycket som rör sig och mycket som pågår just nu, men jag tror att vi kommer få se här under de kommande veckorna, kanske månaderna också, hur det här faller ut för de här personerna som ändå har det yttersta ansvaret för att se till att det här fungerar.
Om vi tittar lite snabbt bara på marknivå då, för nu är det ju klart att Ryssland måste svara på det här på något vis, och det maskineriet rullar på, men det är väldigt långsamt. Vad tror du, vad kan man vänta sig att Rysslands nästa drag nu blir?
Man har ju börjat organisera organisera sig överhuvudtaget. Den politiska ledningen och Putin har ju då förklarat det här som en antiterroroperation. Vilket kan tyckas lite märkligt om man tittar på det som utomstående. Men man ska komma ihåg också att Ryssland har en ganska lång tradition av att hantera svåra kriser som ofta innebär väpnat våld, i Tjetjenien till exempel, som just terroroperationer. Och i och med att man gör detta så kan man då dra resurser från andra instanser än vad man kanske gör i ett, inom citationstecken, vanligt krig. Så det man har gjort nu då, det är ju att man har mobiliserat bland annat FSB som är också ansvarig för gränsbevakningen i Ryssland, Rosgvardia, alltså nationalgardet, och även då ministeriet för särskilda situationer, MCS. Och de ska då tillsammans med Rysslands väpnade styrkor helt enkelt försöka organisera då gränsförsvaret. Så det man gör nu är att försöka styra upp det här.
Vi får se hur det här utvecklar sig då. Hur som helst så verkar det i alla fall klart att den här framstöten har gett en kanske en välbehövlig liksom sån här moralinjektion, moralboost för den ukrainska sidan. Men som du nämnde här så har Ukraina officiellt inte gett någon tydligare beskrivning på vad målet är med hela den här framstöten. Och en del kanske man vill hålla hemligt just på grund av liksom operationella anledningar, att man vill inte ge bort sina planer, och sen så vill man kanske inte heller riskera att lova för mycket. Men en av spekulationerna som man har sett mycket är att Ukraina försöker ge sig själv en starkare position vid eventuella fredsförhandlingar. Vad tror du om den tanken?
Det är ju fullt möjligt skulle jag säga. Men som sagt, jag tror också att det kan finnas flera liksom övergripande syften med det här också. Det kan ju också vara att man vill försöka förmå den ryska militära ledningen att förflytta trupp bort från Donbass till exempel. Men det, som sagt, det blir ju väldigt spekulativt det här, och det återstår ju som sagt att se hur hela situationen utvecklas i det här området också.
Precis. Nu får vi ju dessutom rapporter här ganska nyligen om att det faktiskt är några trupper åtminstone som är på väg från Donbass, alltså ryska trupper som har liksom börjat flytta på sig.
Från Kaliningrad har jag förstått också.
Också, precis. Men så att någonting kommer ju att hända där helt klart. Men den här liksom, som vi var inne på tidigare, den här förödmjukelseaspekten där när det gäller Vladimir Putin. Finns det någon risk att en sån här sak gör Putin ännu mindre villig att förhandla om någon slags fred när han då inte har ett totalt övertag?
Ja, han har ju sagt själv att det inte längre, det var ju här om dagen den här presskonferens, att det absolut inte finns någonting att tala om nu överhuvudtaget.
Mm. Vi ska inte ge oss in och spekulera mer då på vad Ukrainas mål och möjligheter. Jag har sett spekulationer också att det kan vara en signal till väst och visa att man kan slå till. Det kan vara en signal till Ryssland och visa att man kan slå till, att man inte är uträknad. Och frågan är då ändå att det finns ju en viss liksom hopp som cirkulerar just nu, men hur mycket vågar man egentligen läsa in i den här situationen, tror du? Hur stor är risken att man igen gör samma misstag som man gjorde när man hoppades på den här stora ukrainska motoffensiven som sen inte riktigt blev av?
Ja, det är ju en väldigt svår fråga, för att samtidigt som man uppenbarligen tillsätter väldigt stora resurser för att genomföra en sån här sak, så pågår det ju, och det är värt att komma ihåg också, kriget graviterar huvudsakligen fortfarande i Donbass för båda sidor och längs hela liksom den ukrainska östfronten så att säga. Mm. Och det är ju väl känt sedan länge att man har stora problem med personalförsörjningen. Man har i synnerhet på den ukrainska sidan att man har liksom inte tillräckligt med soldater för att kunna stödja upp och hålla tillbaka ryssarna vid frontavsnittet. Ett antal västerländska journalister som befann sig i Zoom, bland annat Svenska Dagbladets utrikeskorrespondent som talade med några av soldaterna, gav vi väldigt tydligt uttryck för att vi förstår liksom inte riktigt varför vi gör det här och varför vi är här och gör det här just nu när det behövs lika många personer vid fronten för att hålla ryssarna borta därifrån. Det verkar ju som sagt som att det är, man har avsatt ganska många ur sin personal för att kunna genomföra det här överhuvudtaget. Jag har hört någon siffra om att det skulle vara runt 10 000 personer, kanske något mindre, kanske något fler, men det är fortfarande en ganska stor i förhållandevis för Ukraina i det här läget som de befinner sig i. Och det här talar ju kanske för att man har tänkt sig att det här ska vara någonting som pågår lite längre. Så att det är ju en avvägning uppenbarligen som man har gjort, kanske just för att man vill ändra dynamiken i det här kriget också.
Maria Enqvist, stort tack för att du var med i Nyhetspodden och förklarade det här läget lite för oss.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Thomas Silén heter jag. Amin Lassila producerade. Jyrki Härgrenen stod för tekniken. Fortsätt lyssna på Nyhetspodden även på arenan där du kan favoritmarkera oss så att du inte missar ett enda av våra framtida avsnitt heller.